Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Katrin.
Hur står det till?
Det står bra till, men jag hör ju på din röst att det är någonting som inte står rätt till med dig.
Nej, men jag är verkligen inte helt hundra. Verkligen inte.
Vad handlar det om då?
Nej, men alltså jag hoppas verkligen att det bara är den vanliga liksom PMSen man har varje månad. Jag har ju tyvärr ingen koll på min menscykel eftersom jag stoppade in en spiral efter att jag födde Falke. Och det är ju nu liksom 3 år har jag haft den. Och när man har en spiral så har man ingen mens.
Nej.
Och i och med att jag inte har någon liksom tydliga, alltså någon så här tydlighet i min cykel, så vet jag liksom aldrig så här, vad händer nu? Alltså vissa saker märker jag ju av såklart, men jag vet inte. Jag vet inte, antingen är det PMS eller så är det bara liksom depp över att så här, du vet, sommarlovet började, jag var på landet med barnen och sen gick det lite som det är i våran familj. Det är ju inga tydliga gränser liksom. Det är inte så att vi är som de flesta andra jag känner, att det är så här, så har man barnen en vecka och sen är man barnfri en vecka och så har man barn, utan vi är ju väldigt bra på gott och ont.
Ja, men det var ju också för att vi skulle sitta i karantän.
Nej, alltså ja, vi hade ju, den första veckan hade vi bokat in att den skulle vara
de två
tillsammans.
Nej,
inte riktigt, men det var över midsommar där och sen så ja, men det som var i alla fall var att i och med att jag var så himla inställd på att så här, vecka 31 kommer jag vara liksom barnfri hela veckan, jag kommer vara med min bästa vän. Vi kommer ha en så jävla dunder, rolig, fantastisk vecka. Och då tänkte jag, Ja, men då tänkte jag så här, den veckan kommer ge mig så mycket energi och liksom endorfiner och positiva saker, så att sen kommer jag vara så jävla redo för att liksom...
Förlåt.
Det är jävligt, jävligt otrevligt av dig och asgarva just nu.
Menar du era roadtrip? Jag var inne varje dag och kollade på dina stories. Jag och Alex skrev till varandra hela tiden. Jag brukar inte tycka synd om dig, för du är så lyckosam.
Nej, exakt.
Jag tyckte till och med, jag bara så här, jag bara, fan, hon var så jävla taggad. Hon var så taggad. Alltså du och Karin, ni var så taggade. Och det skulle bli så bra. Och det var, ni hade längtat så mycket. Och ni hade förberett och ni hade pyntat. Och jag hjälpte till med bilen och, alltså allting. Och det var liksom, nu drar vi. Och det kändes väl bra för, alltså, hur länge kändes det bra in på själva resan? Alltså, när började?
Nej, men det jag ville säga innan jag går in på resan, för jag ska såklart berätta om den också, men det jag ville säga då var att i och med att jag var så otroligt inställd på den här vecka 31, så kände jag att liksom jag kunde så här skita i mina andra barnfria dagar hela sommaren innan, för att jag visste liksom att det skulle räcka för mig. Jag har ju inte så ett stort behov av egen tid. Jag älskar att vara med mina barn. Jag tycker ingenting gör mig lyckligare än att se dem lyckliga. Och de blir så jävla lyckliga när vi är alla tillsammans. Liksom, både när du och jag är tillsammans, du och jag och Alex. Det är ju så här total eufori för barnen. Liksom. Så att jag kände liksom...
Framförallt och det Falken när ni gick... Det tänkte jag på när ni gick och nattade honom tillsammans, du och Alex. Och han var så här... Ja. Han bara låg med sina så här stora ögon och bara tittade på er två och bara så här, mamma och pappa. Du vet, så här.
Exakt.
Det var ju mäktigt.
Ja, men det är det. Och det ger ju så himla mycket. Så att jag sket ju liksom i alla mina barnfria dagar där innan. Och så här, och Alex lediga dagar kom han ut till landet. Och du var där och vi var där. Och visst, vi hade lite vänner över. Men du vet, det var så här, barn, familj, familj. Och sen så kom den här veckan som liksom... Nej, men alltså, en sån jävla total flopp så att jag... Jag fattar liksom inte riktigt. Jag som har sån jävla tur i livet, vad händer?
Herregud, ja.
Ja, nej, men det var så sjukt, för du vet, vi har liksom åkt runt i en husbil då och bara så här, 14 grader, regn, vind och helt öde. Alltså det var ju helt tomt, varenda ställ.
Men när ni kom till någon, om det var Falkenberg eller någonstans, när ni kom dit och det bara... blåste och du sa lite så här, ja, här kan det nog vara ganska trevligt om det är fint väder och lite puttrigt så här. Alltså då tänkte jag så här, ja, Sverige i ett nötskal.
Jag säger så här, jag kommer aldrig mer att semestra i Sverige. Nej. Alltså jag kommer aldrig mer göra det, för att du vet, man känner liksom så här... Ja, men alltså det kan säkert... Jag förstår det. Jag har ju vänner från västkusten och du vet, folk skrev ju som dårar till mig bara så här, det är så väderberoende, det är så väderberoende. Och så här, ja, jag kan föreställa mig att både Marstrand och Varberg, liksom Båsta och Tyllesand säkert kan vara liksom... De har väl så här, jag vet inte, en vecka per år utspritt där det säkert är liksom helt okej. Okay. Men du kan ju, det kommer ju aldrig gå att jämföra det mot...
Marbella.
Ibiza, Marbella, Saint-Tropez. Alltså så här, kom igen. Du vet, är man van vid att hela sitt liv lägga all sin semester på liksom... tippel i toppställen utomlands, här, italienska kusten, Portofino, Capri, och plötsligt hamna i liksom Marstrand, Falkenberg, Varberg, Tylösand, Båsta. Alltså nej, du vet, jag bara shit, det här. Och jag träffar några vänner som bor i, som är i Båsta liksom varje sommar, och du vet, jag bara frågade så här, Isabelle som vi träffade, jag bara, men alltså, hur fan står ni ut? Hur fan kan ni sitta här liksom hela så? Och hon bara, jag älskar det här. Du vet, så att jag fattar att viss typ av människor älskar det. Liksom, inte så varmt och inte så mycket liksom...
Jo, men alltså, vadå? Om man skulle, alltså, exakt för ett år sedan var ju du på Ibiza. Och du vet, den här maten, de här kvällarna, värmen. Alltså den euforin som du liksom presenterade i ditt flöde. Och hur du var, det var ju liksom din första så här, första Ibiza-resa också, va? Var det inte det?
Ja, men det var liksom, varenda sekund på Ibiza var ju ett lyckorus. Ja, men, det spelar ingen roll om man såhär låg vid...
När du vaknade bakfull i den där bilen, var det någon skillnad på att vakna bakfull i Varberg som att vakna på Ibiza när man slängde sig i poolen och körde lite paddel?
Nej, men det är liksom, du vet, det är som... Det är såna extremiteter. Och också, alltså en annan sak jag tänkte på var att så här... Det finns ju några stjärnkrogar i Stockholm och det finns säkert några bra restauranger i Sverige. Men även de bästa restaurangerna i liksom Sverige går ju inte att mäta sig med liksom bra restauranger utomlands. Alltså ja, visst, jag fick väl någon sån här avsmakningsmeny Asian Fusion på Bett. Dans i Tylösand. Och det var så här, det var helt okej. Det fanns absolut ingenting att klaga på. Men så här, kom igen. Låt oss vara lite realistiska. Det är ju inga matupplevelser. Inte ens i närheten av samma matupplevelse som man får när man är utomlands.
Men sen är det ju också coronan som ställer till det. Alltså det måste det väl också rimligtvis vara. Eller?
Alltså folkmässigt. Nej, men alltså Bingo, du höll på att bryta. Nu ska jag berätta något så jävla roligt. Så du kommer inte, nu kommer du få magknip när jag berättar det här. Och det här är då kanske så här, ja, men så här höjdpunkten på resan. Det är ju när vi så här, bestämmer oss för att så här, festa loss i Tylösand dag tre. Var det dag tre? Du vet. Och vi... ja, men det är då vi äter middag på Bettans, vilket var alltså så här, det går absolut, ja,
men
inte att
Bettans ligger
nere
vid vattnet där. Det är så här sjök. Det är väl en, där har jag checkat också. Det är jättetrevligt ju.
Jättetrevligt och
det är en bra krog liksom.
Det är en helt okej krog. Alltså jag, ja, helt okej.
Men det är skaldjur och fint liksom.
Ja, precis. Karo tog skaldjursmenyn och jag tog Asian Fusion. Man fick välja där innan liksom. Och sen, jag menar, visst, priset är ju också en annan sak. Alltså, priserna går ju inte att jämföra med vad man betalar utomlands. Så man får ju lite vad... Alltså, jag fattar ju liksom på sätt och vis. Men jag bara menar på att så här... Nej, det är inga upplevelser. Ingenting är upplevelse. Inte vädret, inte stranden, inte folket, inte maten, inte drinkarna. Inte vyerna, inget turkost vatten, ingenting är ju liksom så här som man blir så här, känner något så här välbehag utav. Men i alla fall då så käkar vi en så här trevlig middag där och sen så bara, nu jävlar, nu måste vi festa till lite. Så vi går ner till, ja, vad det nu kan heta, den i Leffes tror jag det heter, nere på,
ja,
i
det
klart, samma hotell.
Ja, men det är ju liksom after beach.
Ja, vi går ner där till den här nattklubben och sätter oss. Och tar några glas och det är så här stora liksom avstånd mellan alla. Och de är mycket, mycket hårdare på coronaavstånden ute i landet än vad de är i Stockholm. Det går liksom inte att jämföra. Så att vi sitter där, varenda kväll för övrigt fick vi sitta själva, jag och Karo, vid ett bord utan att socialisera med en enda människa. Så fort man reste sig upp, alltså i Göteborg var det värst. Så fort, i Göteborg var det för övrigt hysteriskt med fans. Alltså du vet, det kändes som att, nej men du vet hur mycket jag uppskattar också. Folk som ska komma fram och röra vid mig och fotas och
prata. Men så är det i Göteborg, där blir folk glada. Alltså jag får ju så mycket uppskattning i Göteborg, ja, så att det inte är klokt. Jag älskar, ja, Göteborg.
Exakt. Jag älskar, fattar att jag, det förstår jag verkligen att du gör. Och jag tycker om det till en viss grad. Liksom. Men när hela min kväll tas över av att jag ska prata om liksom, relationspodden och mina barn och allt på Instagram och ta selfies. Alltså det, då kan inte jag liksom festa och ha kul på riktigt. Nej. Skitsamma. I Göteborg på Porte Soleil var det för övrigt en kille som gick runt med en domartröja på sig. Och så fort man reste sig upp, eller så fort någon kom fram till mig och ville ta en selfie, så kutade han fram med ett gult kort i handen.
Varning!
Ja, så att där fick man liksom, man fick inte prata med någon överhuvudtaget. I alla fall, jag vill bara flika in att på Porte Soleil åt vi en magisk middag. Mm. Alltså så god mat, så det kan jag verkligen rekommendera folk att gå till Porte Soleil och äta middag i Göteborg. Mm. I vilket fall som helst, så är vi på det här Leffes och så sitter vi och så här, dricker en vanlig, liksom GT i vanlig ordning. Och det är också en annan grej, du vet, när man är utomlands så är det så här, I would like gin and tonic, då får man en hel meny. Med 20 olika typer av gin och tonic med liksom blåbär och hallon och tranbär och skogsbär och rosé hit och dit. Och du vet, det är liksom bara en fest att bara välja en GT för kvällen. I Sverige får du en GT i ett vanligt glas. Det är gin och det är tonic och det är några isbitar och ett fucking sugrör. Jag fick inte ens en gurkbit i. Ja, i alla fall. Och så sitter vi där och bara börjar känna så här hur, du vet, man kämpar ju med humöret. Mm. Både jag och Karo. Karo är ännu mer positiv människa än vad jag
kämpade, är. Alltså. Karo kämpade.
Ja, men hon är en sån jävla glad skit. Och hon är som du. Ja. Hon hittar det positiva i allt. Ja. Och hon vill, hon, du vet, hon garvar åt allt. Och det, vi har ju garvat sjukt mycket och haft det jättebra, såklart. Ja, i alla fall, efter mycket om och men så börjar vi bara... Så, vi får fan börja tjotta fanet, liksom. För att bara, vi får supa ner oss, liksom. Mm. Vi har ingen val. Nu måste vi bara göra någonting, ja. Börjar vi dricka lite färnet, så börjar vi dansa lite vid vårat bord och det går bra så här. Nej, men och så börjar ju folk komma fram mer och mer och liksom ska ta selfies och är det du, är det jag, det är jag. Liksom, ja, det är jag. Man blir så trött på sig själv också. Så här, ja, det är jag!
Och så, är det du? Är det du, Katrin?
Sådär, ja, men sådär. Nej, men nu måste jag flika in med en annan sak innan jag berättar finalen på den här kvällen. När vi var på Porte Soleil så kom det fram en kille till mig och så säger han så här: alltså du måste få höra så ofta att du är lik Katrin Zytomierska. Jag bara, ah, jo det händer ganska ofta så här, och så fortsatte vi att käka våran middag, jag och Karo. Han bara, och han kunde liksom inte riktigt släppa det. Han bara, ja men alltså du är så lik henne. Jag bara, jag vet så här. Och sen så, och de satt liksom bordet bredvid oss, så vi kunde så skrikprata lite till varandra bara för att liksom socialisera lite grann. Och sen efter, du vet, kanske ett par timmar, då säger jag till honom, är du kvar?
Ja, jag är kvar. Jag lyssnar, jättespännande. Ja.
Ja, och då säger jag till honom i alla fall så här, det är, nej, vänta, förlåt. De frågar oss hur gamla vi är. Mm. Och vi börjar ju som vanligt, som man gör när man är en pantetant. Gissa, vad tror du? Vad tror du? Man är bara, fiskar bara över att, efter att de ska säga allt under 40 blir man glad för. Liksom. Mm. Ja. Så de bara, 32, 33. Vi bara, ja. Så här fortsätter det låtsas då att vi är 32, 33. Och sen går det lite tid och sen säger jag till den här killen. Så jag bara, du, det är jag. Det är jag, Katrin Zytomierska. Och du vet, han bara, va? Då måste ju ni för fan vara 50! det var roligt.
Och sen, fan vad sjukt. Och han bara säger det helt spontant och ärligt utan att liksom reflektera över. Han tror typ att du är så här som Lena Philipsson typ.
Ja men typ, precis. Mm. Ja,
han, du blev i samma kategori som dem liksom. Mm. Slagerstjärnorna.
Ja, men det var ändå roligt att han trodde jag var 32 och sen när han fick veta vem jag var så blev jag plötsligt 50. Ja. Liksom, han kunde inte ens säga 40 utan då blev jag 50. Ja, i alla fall.
Tillbaka till Leffes.
Och så står vi där och kämpar med att få lite skoj liksom, och dansar och för oss själva. Ja, och så kommer det fram en kvinna till mig. Gud, nu vill jag säga att hon var 50 plus. Hoppas inte att jag förolämpar henne, för hon lyssnar ju såklart. Och så kommer hon fram till mig och så säger hon så här, Aj, Katrin, alltså jag och min man, vi lyssnar på relationspodden. Alltså för övrigt så är det så mycket människor som lyssnar på relationspodden ute i Sverige, så att man kan inte tro att det är sant.
Nej, det är faktiskt sjukt.
Och jag bara, vad kul. Det var så här 20:e gången den kvällen någon kom fram och sa, ja, vad kul, vad gullig du har, tack, vad snäll, den är så bra och ni är så bra, hej ho. Kan inte du snälla gå och bjuda upp min man, säger hon till mig.
Mm.
Och jag bara, alltså så här, och pekar på en så här gullig, också 55-årig man som sitter i ett hörn vid ett bord. Och jag bara, alltså så här, tom lokal. Ja, men du vet, det bara känns så här, jag bara, nej, men alltså fan, det känns lite så här. Och hon bara, nu får du fan skärpa dig. Jag lyssnar på allt du gör, jag läser allt. Du vet, så här, fast på ett gulligt sätt.
Men en, ja.
Hon ville verkligen, så jag bara kände så jag bara, skitsamma, det kan inte bli värre här ändå. Så jag går fram, bjuder upp hennes man och ställer mig och buggar med honom på liksom, det här läffet. Mm. Och bara tänker så här, ja, det här är liksom höjdpunkten på den här semestern. Det är liksom den, alltså den kontrasten från att stå, nej men, mot att stå med Sebbe Ingrosso och Axwell i någon så här supermega VIP-bås på någon så här cool nattklubb. Ja, men den är ganska stor, alltså. Ja, det är den ju. Ja, men det är den.
Den är enorm, alltså. Den är enorm.
Mm.
Men jag tycker ju någonstans att det du beskriver, alltså den typen av ytterligheter, jag älskar ju det. Alltså jag älskar ju att man ena dagen står med Swedish House Mafia på Pasha i Ibiza och andra dagen står i Varberg med och buggar. Alltså det är helt underbart.
Ja, men jag gör ju inte det.
Nej, jag vet det. Det där är vi väldigt olika. Mm. Jag tänker ju ofta på hur mycket jag uppskattar det. Alltså att det är så här, att kontrasterna i livet är det bästa jag vet.
Ja, och Karo är ju likadan som dig. Så att hon har ju verkligen garvat sig igenom hela den här veckan.
Vi skulle typ passa rätt bra ihop, jag och Karo, tror jag.
Väl, men ni är lite för lika, ja, bara, det är det. Ni skulle nog garva lite för mycket, ja, tror jag.
Vi skulle nog det.
Men, men så att vi tuffade hem till slut. Och...
Men vadå, så du har inte fått något vettigt ragg eller någonting på den här veckan?
Men snälla, jag har inte pratat. Dag nummer 2 i Göteborg så går jag ju in i Kicken på gatan.
Ja, Kicken, okej.
Okay. Ja. Och, nej men gud, och han, producenten som gjorde våran låt, kommer du ihåg honom?
Ja, vad heter han? Gud, Magnus va? Nej?
Stefan,
ja, just det. Men han träffade jag också nyligen, ja.
Och en tredje, de var tre killar. Den tredje killen var någon föreläsare, Erik Tuschell eller något sånt. Mm. Och då var vi ju ganska så här, vi bara, fan, hur kunde vi inte liksom veta att vi alla vi var i Göteborg igår? För då hade man ju kunnat mötas upp, så hade vi i alla fall varit ett litet gäng på 5 pers istället. De satt själva, de tre. Vi satt själva, jag och Kär och så här. Men de hade precis samma, liksom, exakt samma uppfattning som vi hade. Att det är bara så här, det är tomt, det är så jävla hård... Alltså, de är så strikta i Göteborg med distanseringen. Så att du kan inte prata med dem, det går inte.
Nej, men alltså, jag var i Göteborg där i juni ju. Och du vet, du fick inte gå in... Alltså, alla nattklubbar, det är ju aldrig... Men så är det ju förvisso i Stockholm också. Att man måste ju ha ett bord, det är så i Östersund. Men vadå, det går inte att dansa runt på någon nattklubb i Sverige nu. Eller vad menar du?
Okej, okay. När vi kom tillbaka till Stockholm, då kom ju vi lördag sent.
Ja.
Och så var vi tvungna, eller då skulle vi åka igenom hela stan, för vi ville åka och lämna husbilen hos din kompis. Och han bor ju en bra jävla bit utanför stan. Ja. Så då fick vi åka igenom hela stan, vet, stå så här på en mack och dammsuga den här jävla husbilen. Man bara, jaha, det var det liksom. Men då körde jag, nu kanske inte jag ska blotta krogar i stan, kom jag på, det är ju taskigt. Jag höll precis på att berätta vilket ställe jag körde förbi.
Nej, men det var på en uteservering.
Smetat.
Ja, på uteserveringen, alltså,
det var,
ja.
Alltså det var så mycket folk, det var så hög musik, folk bara öste på.
Men jag tror
det var
att det är
ingen
skillnad om man är ute, utomhus.
Ja, du tycker inte att Porto Soleil är utomhus, hela den uteserveringen?
Men är inte det... det är förvisso sant. Men jag tror inte att det är... Men de har väl en kombinerad inom och utomhus. Jag tror att jag vet vilken lokal du syftar på i Stockholm. Men det är ju flera av de lokalerna som har liksom tydliga utomhuskoncept som är lite förskonade mot de här hårda restriktionerna, tror jag.
Ja, vi var på väldigt många uteserveringar i Göteborg där på kvällen. Bara gick och tog en drink efter drink efter drink. Och vi var på något Levanti, något sånt. Så här, supertrevligt. Fick sitta långt ifrån alla människor. Vi var på en terrass där uppe, Cielo, uppe på Bellora.
Mm.
Det var ju också så här... Alltså,
ni bodde på Bellora, ställ...
Ja, men vi bor ju fan alltid på Bellora. Ja, det är fantastiskt på Bellora.
Bellora.
Helt, ja, det är fantastiskt.
Så gullig personal och så mysigt. Och läget där på Avenyn är helt perfekt.
Helt underbart, ja, verkligen.
Åh, nu längtar jag till Göteborg. Jag vill åka till Göteborg.
Men
jag har alltid kul i Göteborg. Men du, hur... Vad sa Karro om allt? Eller hur har ni summerat den här veckan då?
Nej, men hon garvar, hon bara garvar. Hon, alltså hon tycker så här, hon är ju liksom, ser ju allting från det positiva. Hon bara, hade det inte varit corona, hade vi inte semestrat i Sverige, då hade vi inte fått se liksom alla de här städerna. Vi hade definitivt aldrig i våra liv åkt till Ullared.
Nej.
Du vet så här. Och jag kan väl hålla med henne om det liksom, att det är kul så här. Nu har man sett, kommer aldrig se det igen. Men
Ullared var sjukt, va?
Men det var som att vara på en så här stor marknad liksom.
Mm.
Det
men,
var
men vad hände med Bert Karlsson då? Åkte ni eller dit eller? Det var fullt hos honom, va?
Det var fullt på den här VIP.
Ursand, ja.
Och han var så här, han bara, om ni har en egen husbil så klart jag fixar en plats. Men alltså vi var så jävla, vi bara orkade, vi kastade in handduken. Alltså vi bara, nej nu skiter vi det här och åker hem.
Mm. Ja, det kändes så.
Ja, men alltså så kände jag så här, min syrras döttrar, båda hade ju fyllt år och hon hade en stor släktträff. Och så jag bara åkte hem och så åkte ut i till landet istället och hängde med
hela
familjen.
Men du får ju bara ta en lång helg på, nu åker ju folk till Marbella och spelar paddel och så känns det ju som.
Men så säger alla till mig och det kommer jag naturligtvis att göra. Jag har ju många barnfria helger liksom kommande här. Det är klart att jag ska göra det. Det är bara det att nu läste jag precis innan du ringde mig, så läste jag i, om det var Aftonblad, någon tidning att nu stänger de igen Mallorca.
Åh fan. Jaha.
Så det är inte alls säkert att det ens kommer att gå. Liksom. Om det går så kommer jag och Johanna att åka till Marbella en lång helg i september. Mm. 100%. Ja, ja.
Svinhärligt. Ja, ja. Men ska vi säga... Du har koll på din inspelning här nu. För att tänk på att vi måste göra en extra bra inspelning. Vi har ju haft sommarlov från podden. Jag har fått mycket... synpunkter på det, eller folk har ju verkligen så här tjatat om, var är podden? Vi var lite otydliga med att vi tog sommarlov, eller vi sa väl det kanske förra avsnittet.
Ja, det gjorde vi.
Ja,
ja, i vilket fall som helst.
Du spelar in nu?
Jag spelar in och jag ska egentligen tänkte jag, nu tänkte fråga hur du har egentligen och allt det där, men jag såg att du var ute och festa, jag såg att du typ var ute med ett gäng så här sjukt unga tjejer och då höll jag på att skratta ihjäl mig, kan jag säga, när jag såg dig med de där tjejerna, för att det börjar bli så påtagligt nu att vi verkligen börjar bli gamla.
Är det så? Är det påtagligt eller?
Både du och vi i allt, alltså så här, utseende, klädsel, alltså det är nu det händer.
Är det nu? Det är det nu.
Ja.
Börjar vi närma oss den här brytpunkten där det slår över lite grann?
Ja, absolut. Alltså jag, och du står där med någon så här keps på dig och bara, alltså det här håret på sidorna, alltså du ser ut som clownen Manne med liksom.
Ja, vad tyckte du om din frilla på den här bilden jag skickar då?
Det är fruktansvärt.
Alltså, ja, nu kör vi, det är måndag. men det var ingen av tjejerna som tyckte att jag såg ut som en clown. Jag frågade.
Alltså, men du kanske prisa?
Nej, jag prisade inte. Nej, men alltså... Nej. Men det är ju... Men vadå?
Nej, men det är ju ytterligare, det är ju det sista jag liksom noterar med Sverige kontra utlandet. Att så här, du känner dig inte gammal när du är 45 år och festar i Saint-Tropez.
Men vänta. Det där är ju så typiskt svenskt. Att människor i Sverige kommer ju till en punkt i livet där alla bara så här, skiter i hur de ser ut, vad de gör och bara försvinner från... Alltså, och blir tråkiga, skulle jag säga, generellt sett.
Ja, för jag kan ju säga att på campingen kände man sig ju inte svingammal.
Nej.
Precis.
Men vadå, när du går ut i Göteborg eller när du, var du än har varit, tycker du att det är väldigt mycket härliga, roliga människor i din egen ålder? Eller tycker du att utelivet domineras av människor som är väldigt är yngre?
Men alltså, jag träffade inte en enda människa i min egen ålder. Ja, förutom Kicken då, som jag träffade där på gatan. Men nej, det är bara 20-åringar.
Men exakt, och hur kan du då ha synpunkter på att om jag då är här, jag har suttit här i, eller har varit med barnen under en längre tid och vill gå ut och bara festa och ha kul. Vad har jag då för alternativ?
Inga.
Nej, men då är det väl inte så konstigt att man hamnar på en fest med liksom 23, 24 och 25-åringar. Det är ju de som är roliga att hänga med.
Absolut, jag fattar det. Jag fattar dig helt och hållet. Det bara såg väldigt roligt ut på din bild. Men jag förstår dig, absolut.
Och det var en av dem som var där. Eller så en tjej var typ så här 31, en tjej var 35. Och de andra var ju alltså under 25, mellan så här 20 och 25. Men alltså jag kan ju på sätt och vis känna mig äldre. Men jag känner ju fortfarande inte... Alltså jag känner ju inte att jag måste så här tjata om... Alltså, jag tycker när det kommer till en punkt där jag känner så här att liksom, tjejerna går omvägar för mig. För att de bara, oh nej, nu kommer den här gamla gubben. Liksom. Men så känner inte jag i varje fall.
Och det vet... Nej, men gud, så känner inte jag heller. Alltså,
nej, men det är väl det som är viktigt. Alltså, det vore väl hemskt om jag ringde till unga människor och bara, snälla, kan inte jag få följa med er ut? Eller, du vet, så här, det är ju de som tjatar på mig. Hemskt. Eller så här... Det är ju inte så att jag sliter och drar i någon eller så här. Jag är ju bara så här, bara glider ju med på en våg av kärlek på något sätt. Jag får jättemycket kärlek och uppskattning.
Jag fattar. Jag förstår dig. Nu kör jag första frågan här innan den här podden är slut och vi inte hinner med en enda fråga.
Ja, men den här podden är extra lång, för det här är våran välkommen tillbaka-podd.
Oh, herregud. Mm. Okay. Okej, så här kör vi nu första frågan. Jag gick isär med mitt ex för 2,5 år sedan. Vi gick isär för att vi inte funkade som ett par längre. Kunde knappt vara i samma rum utan att störa oss på varandra. När vi gick isär hade vi inte mycket kontakt alls. Efter någon månad lite kontakt. Efter 7 månader blev jag tillsammans med min nuvarande kille. Men nu börjar jag känna att jag saknar mitt ex som en vän. Kunna ta en promenad, kaffe eller liknande och verkligen bara vara vänner. Är det fel mot min nuvarande kille? Är det fel överhuvudtaget? Som det är idag så hörs vi då och då på Messenger. Ni är bäst på hela ex-grejen, så snälla hjälp mig. Alltså, jag kan väl känna någonstans här att...
Att fråga oss den frågan är väl helt...
Nej, alltså... men för att vadå? Jag har ju åtminstone ett ex som jag väldigt gärna skulle ha kontakt med. Men det går inte.
Men det är ju på grund av hans nuvarande relation.
Men det spelar ingen roll varför, och vi behöver inte alls gå in på det. Men jag kan bara säga att det är inte alltid det går. Och det är mycket så här, jag tycker ju någonstans att det bästa är... Att när man gör slut så... Alltså om man gör slut på ett vänskapligt sätt som liksom du och jag gjorde... Nu hade vi barn i och för sig ihop, så det är en helt annan grej. Men Om man fortsätter att vara vänner och sen så träffar jag en ny kille och så säger jag det ganska omgående att så här, jag är väldigt god vän med mitt ex. Då kan jag känna att då har man så mycket lättare att kunna fortsätta behålla den vännen. Men om man, som i hennes fall, så här, hon har träffat en kille, nu har de varit ihop i, jag tror hon skrev 7 månader. Och så ska hon plötsligt komma hem till sin kille och bara, du, nu skulle jag vilja bli vän med mitt ex. Så kan jag se att den killen blir liksom svartsjuk på det, så här, irriterad. Liksom. Vadå? Vad behöver du honom till? Vad har han som inte jag kan ge dig? Kan inte du promenera och prata med mig i så fall? Alltså, att det blir så svartsjuka. Och jag kan förstå det på något sätt. Alltså, jag kan faktiskt det.
Jag tycker, till skillnad från dig, att den här killen ska se det som någonting väldigt positivt. För det första, alla relationer du har i ditt liv är helt och hållet unika. Du kan aldrig liksom jämföra en relation med en annan. Alltså, en relation är ju någonting unikt som man har tillsammans som ingen annan kan ta ifrån. Man startar ju alltid en ny relation. Och jag tycker inte man ska jämföra sig med... Det är klart att om man börjar... Liksom, man har en kille som är lite mer generös, någon som är lite mer snål. Man har någon som är lite mer vältränad och mindre. Och någon som är mer påhittig. Alltså, det är klart att det kommer alltid finnas vissa sådana praktiska skillnader man kan såklart relatera till. Men det är ju så att en relation är ju unik. Och om han ser det som någonting positivt så kommer ju den positiviteten komma tillbaka på honom. För det är ju när man, det är ju när man inte unnar varandra. Alltså, det är ju när man är missunnsam som det blir en dålig och negativ energi in i relationen.
Men du har helt rätt. Du har helt rätt. Jag bara ser... Jag har väldigt
svårt. Jo, men då är det ju viktigt att hon styr honom. Det är ju därför det är så här viktigt att när hon tar upp det här med sin nuvarande kille så är det ju viktigt att hon får honom att förstå att det gagnar deras relation. Att hon mår bra av att kanske ventilera saker som de har och som är unikt för dem kommer ju vara någonting positivt för den relationen hon befinner sig i. Och han måste ju känna sig så pass trygg i den här relationen att han kan unna henne det. Annars har man ju en jävligt dålig relation om man går och tänker så här att man ska springa tillbaka till sitt ex. För det finns ju en anledning till att man inte är tillsammans med sitt ex. Och den är ju för att man inte längre hade känslor för varandra.
Mm. Ja, alltså,
så det handlar
absolut
om hur hon lägger upp det till honom. Jag tycker att hon ska vara väldigt tydlig med honom att hon ska vara tydlig med att det här är någonting positivt för deras relation, för hennes välbefinnande, och det kommer ju indirekt gagna deras relation. Så är det ju med allt. Alltså, det är ju så här, du vet ju själv hur det är när man börjar dra i bromsen. När ens flickvän eller partner vill liksom söka ett nytt jobb eller behöver vara utomlands 3 månader. Gud vad dåligt, vad ska jag göra då? Ska du dra iväg på det? Det är ju då man ska finnas där för andra. Det är ju det en relation går ut på. Annars är det ju bara så här, lägg ner.
Ja, i vilket fall som helst så har du 100% rätt. Det är bara det att du glömmer den liksom lilla men ganska viktiga aspekten. Och det är att vi är ju ändå djur. Vi har ju massa med känslor och det är extremt svårt att hantera den där typen av situation. Jag bara tänker tillbaka så här, när jag och Alex var tillsammans, om han plötsligt skulle komma hem och bara, du, jag har tagit upp kontakten med mitt ex som jag var ihop med. Ja, du garvar, du asgarvar. Ja, men förstår du? Nej, men vi ska börja käka lite middagar nu och gå runt Djurgården och hänga lite. Nej, men jag vill gärna vara kompis med henne för hon är så jävla skön. Jag hade bara, va?
Ja, du hade aldrig pallat det.
Nej, men det hade jag inte. Det hade jag inte. Men hade jag blivit ihop med Alex och han på en gång hade sagt så här, en av mina närmsta tjejkompisar är en tjej som jag var ihop med förut. Det tog slut och sen var vi vänner och vi är fortfarande vänner. Då hade jag köpt det till 100% och bara tyckte att det var så här toppen, kul.
Det är precis etablerat, som du säger. Liksom.
Ja.
Jo, det är ju, det är klart som fan att det är en utmaning, men jag tror att det är oerhört viktigt att man tar ett perspektiv på saker. Om det är, så att säga, viktigt för henne, så måste hon ju vara tydlig med det inför honom. Sen kan det ju också vara så att hon, jag menar, det kan ju också vara ett tecken på att hon känner sig osäker på den relationen hon befinner sig i. Ja. Alltså det kan ju vara ett sånt här tecken på att, ja, det kanske inte, och då kanske det här är, då är det kanske desto ännu viktigare att hon kommer till rätta med de tankarna, så att man inte befinner sig för länge i en relation som inte är.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Är bra liksom.
Sen är det ju också lite så här, har den här killen en nuvarande flickvän eller är han singel?
Ja.
Alltså det kan ju också vara lite så här...
Hur länge hade de varit ihop? Så 7 månader?
Det hade varit slut i 7 månader.
Ja, till den andra killen, ja. Ganska tidigt också.
Nej, det tog slut för 2,5 år sedan. Sen har de inte haft någon kontakt. Och nu, efter 7 månader blev jag tillsammans med min nuvarande kille. Men nu börjar jag känna att jag saknar mitt ex. Ja, saknar mitt ex som vän. Nej, jag hade nog blivit för sotis för att kunna hantera den situationen, om jag ska vara helt ärlig.
Jo, och det tror jag. Alltså, det är inte, jag tror att det kanske... Jag vet inte om det är någon skillnad i hur vidare det är en tjej. Alltså, jag försöker tänka själv. Jag kom ihåg för väldigt länge sedan när jag dejtade en tjej och hon höll på med sitt ex hela tiden. Och jag var så här... Tyckte det var cool, tills jag fattade att de låg med varandra. Då var jag inte lika...
Nej, men jag menar det.
Ja, då var jag inte lika taggad. Men jag var inte lika taggad då. Och jag kommer ihåg när jag bara, men du kan ju inte gå och ligga med ditt ex. Och hon var så här, hon bara, men vadå, ligger inte du med andra? Och jag bara, nej, hon trodde att vi hade någon slags... Det var jävligt absurt faktiskt. Tänker jag på det ibland. Men,
ja, nästa fråga nu då. Mm. Jag är 26 år, han är 32. Vi har varit tillsammans i 8 år och gifte oss förra året. Vi har en dotter som är 1,5 år tillsammans. Jag är så otroligt trött på min man. Han har på det senaste blivit så jäkla negativ och arg dagarna ända. Jag vet inte om det är på grund av corona. Vi båda förlorade jobbet med naturen att ha ett bra sparkonto och en svärmor vi kunnat flytta in hos under tiden så vi klarar oss. Men hans negativitet har fått mig att börja fundera. Allt jag skriver har pågått i många år, men nu börjar jag få nog. Han klagar på allt jag gör och inte gör, samtidigt som han själv knappt gör något alls. Han slänger kalsonger och strumpor i hela lägenheten, fiser, äckla sig och slänger ut sig fula kommentarer om folk på tv. Han vill nästan aldrig göra något jag vill göra. Utan hittar vi på något är det alltid att vi går på restaurang. Men då ska vi gå så fort vi ätit upp maten och skynda oss hem för att slappa i soffan. Vi kan aldrig sitta kvar och mysa och ta ett extra glas och njuta av att vi är någon annanstans än hemma. Han har säkert gått upp 20 kilo sen vi blev tillsammans och helt ärligt har han blivit en fet fan som jag inte tänder på längre. Han nämner själv ibland att han har blivit tjock men gör inget för att fixa det. Jag påpekar snällt att han inte är hälsosam längre och att han måste göra något åt det innan det påverkar hans hälsa. Det allra värsta är dock att han är så otroligt osäker på sig själv och tydligt är rädd att förlora mig. Jag är rätt snygg, jag har en bra kropp, snygg röv och bra utstrålning och får därför många blickar. Jag ler och är alltid trevlig och det driver min man till vansinne. Ni kommer tycka detta är så sjukt. Min man blir så otroligt obehaglig om han tycker att någon kollar på mig på ett visst sätt eller om jag har varit för trevlig eller om jag enligt honom gett blickar åt någon. Då tar han ut allt på mig och han vill att jag ska förklara mig eller skäller ut mig och tycker att jag borde sluta prata med andra killar och aldrig titta åt någon annans håll. Så måste jag i slutändan med om ursäkt för något jag inte har gjort. Under en helg var vi och hälsade på ett vänpar och då tyckte han såklart att jag gett sensuella och flörtiga blickar och att jag skrattat för mycket åt hans bästa kompis skämt. Vi bråkade om det på kvällen innan vi gick och la oss, blev vänner innan vi somnade, men under natten var jag tvungen att gå på toa. På morgonen därpå ville min man inte titta åt mitt håll och var sur hela dagen och skapade dålig stämning. När vi kom hem igen anklagade han mig för att jag hade smygit in hos hans bästa vän och legat med honom. Tydligen vaknade han då jag gick på toaletten. Detta hände för bara några veckor sedan och han har bara blivit mer och mer bitter. Häromdagen när han såg några killar kolla åt mitt håll säger han att han bara för... Säger han att bara för att skräp på gatan tittar på mig ska jag inte tro att jag är snyggare än jag faktiskt är. Ja, min man säger så till mig. Ni undrar säkert hur i helvete jag har stått ut med honom så länge. Men helheten är såklart att han inte alltid har varit så här. Han är fantastisk med vår dotter. Taktil och kärleksfull. Han involverar sig 100% i BVC-besök, förskola. Tar henne på morgnarna, lagar goda middagar nästan varje dag. Gör romantiska gester av och till. Vi har dessutom bra kemi och han får mig nästan alltid att komma. Vad ska jag göra? Jag går just nu i tankarna att skiljas. När jag tänker på hur han beter sig och behandlar mig skäms jag över att vår dotter, nu när hon blir mer och mer medveten, ska se sånt beteende och påverkas av det. Han har blivit så här fruktansvärt outhärlig på grund av jobbet och att vara hemmavarande för tiden. Men hade han varit en bra person hela vägen in hade han väl inte börjat bete sig så här trots motgångar, eller?
Jag tänker när jag hör det där. Jag undrar hur vanligt det där är åt, vad ska man säga, båda hållen. Alltså, det som hon upplever jämte mot sin man, om man... Hur män kanske upplever det. Alltså, om det är vanligare att kvinnor känner sig mer, så att säga, besvikna i en relation. Eller om det visar sig.
Alltså, jag måste bara börja med att notera att hon är 26 år och de har varit tillsammans i 8 år. Så att de har ju varit ihop sedan hon var 18.
Mm. Ja, hon har ju inte mycket att jämföra med.
Nej, och alltså jag har ju så himla svårt att tro på såna här... Alltså jag vet att jag tror att jag börjar mer och mer känna att precis på samma sätt som man har olika blodgrupp och därför borde äta liksom en kost som passar sin blodgrupp, så tror jag att man är olika typer av människor. Alltså vissa människor är ju gjorda för att leva ensamma och trivs ju väldigt bra i det och är lyckliga i det och så här, och
är du en sån människa?
Jag tror det, jag börjar tro det mer och mer.
Men har inte det med åldern att göra och bekvämlighet och att du har barnen och karriären?
Nej, det tror jag absolut inte. De flesta i min omgivning är ju precis tvärtom, så det tror jag inte.
Nej,
det tror jag inte. Men jag tänker så här, om hon är en sån typ av människa så tycker jag definitivt att hon ska göra slut, flytta isär. Jävligt lätt att säga när de båda har förlorat jobben och det är corona och det är inte så jävla enkelt att kanske hitta två boenden rent ekonomiskt. Och, alltså det kanske inte går att ändra på den här situationen just nu. Men på sikt kanske det går och det är mycket, mycket möjligt att hon skulle trivas mycket bättre med sitt liv om hon inte liksom hade den här feta fan på sig tjötandes i hennes örat konstant och liksom snubbla över hans kalsonger och sniffa i sig hans fiser och allt vad hon liksom beskriver. Men sen finns det ju liksom den andra typen av människa som trivs otroligt bra i tvåsamhet. Och då måste man bara lära sig att kompromissa. Och så är det. Och det är så här, hon skriver ändå så här, han är romantisk då och då. Vad fan mer ska man förvänta sig i en relation? Vad vill hon? Att han ska vara romantisk hela tiden? Nej. Han är romantisk då och då. Det är good enough. Han får henne att komma. Bara en sån sak tycker jag. När jag läste det var ju så här, wow. Där kom en liten så här guldstjärna. Bara pling. Och jag menar, få ordning på honom känns ju görbart. Alltså det är så här, få igång honom, försöka hitta något sätt att få honom att liksom börja röra på sig.
Vi har ju pratat så ofta om det där när man ska dra gränsen för vad som är, alltså en rimlighetsgräns. För jag tycker ju, alltså det som jag tycker är så oerhört viktigt där, det är ju att han är fin och ansvarsfull jämte mot barnen. Så att det är ju en så viktig sak tycker jag om man kommer till det.
Men det är han ju.
Ja, jag menar det, att han är en bra pappa är ju oerhört skönt om man tänker att de väljer att gå skilda vägar. Jag undrar ju bara vad som skulle hända så här att, alltså bara för att man säger att man vill skiljas betyder ju inte att man sen kanske slutar med att man skiljs. Men hon kanske måste bara så här smälla i dörren eller göra, alltså verkligen så här, vänta, nu räcker det, jag vill skiljas, så att den heta tankebollen bara läggs på bordet och så får man liksom, den där heta potatisen bara kanske ska bara ligga på bordet och så får man hantera den. Och sen om det är att han kanske måste få sig en riktig tankeställare, alltså det känns som att hans taktik när han blir frustrerad och orolig och inte få till sin träning och är ohälsosam och allt vad fan han nu är. Hans taktik är att han blir elak mot henne och det är ju absolut inte okej. Okay. Alltså det är oacceptabelt.
Ja, men, han låter ju som mig när jag har PMS. Alltså inte helt och hållet.
Men PMS-gubbe liksom.
Ja, en PMS-gubbe liksom. Du vet, när man mår dåligt själv så går det ut över ens omgivning. Ja. Och man måste kämpa som fan, för jag märker ju det bara på liksom hur jag är med barnen nu. Du vet, det här liksom Falkes mamma ja, som i vanliga fall är så här ganska lätt för mig att hantera och prata och förklara. Och du vet, alltså, du vet nu när jag mår som jag mår, det är bara så här,
ja, men, men det jag menar är att är det kanske så att hon måste kanske säga till honom så här, jag behöver ett andrum från dig, jag måste fundera, vi måste gå i parterapi, jag måste bo hos en kompis en månad. Ja, alltså hon kanske absolut måste göra någonting för att absolut vända lite upp och ner på det här.
Ja,
och då menar, sen är det ju lite upp till honom. Ja, om han då känner så här, fan, jag vet att jag har bra och dåliga sidor, men jag ska verkligen bevisa för dig att om det är så nu att du har problem med att jag är ohälsosam och tråkig och allting, ja, men då ska jag bevisa för dig att jag klarar av det. Kan jag inte det, då får han ju någonstans ha lite förståelse för att man inte kan hänga kvar i en relation för att man får någon gasp en gång i månaden och en blomma en söndag. Alltså det är ju inte det. Det är ju lite mer tycker jag som krävs. Man måste ju ändå ha en vardag. Och sen just det här att vara så där dum. Och, alltså, man ska ju vara stolt över sin tjej och kvinna. Alltså en kvinna.
Alltså det där beteendet som hon beskriver, det fattar jag noll.
Det fattar jag inte heller. Alltså för mig är det helt obegripligt. Alltså jag skulle vara så glad. Jag skulle vara så glad om jag hade en tjej som alla busvisslade till och tyckte det var fantastiskt. Det är ju bara det är det bästa man vet.
Absolut. Ja, nej men alltså jag har aldrig haft en pojkvän som inte har uppskattat och blivit så jävla glad över att killar har gett mig liksom uppmärksamhet på det här sättet som hon beskriver. Jag kan inte, det kan jag inte ens relatera
till. Nej, jag kan inte heller. Jag tycker det är helt obegripligt. Och det är så fruktansvärt oattraktivt när en man beter sig och börjar säga, du ska inte tro att du är något. Alltså herregud, att ens säga de orden sin flickvän som man har gift sig och skaffat barn med. Man bara, du ska inte tro. Man bara, åh fy fan alltså.
Nej, jag vet, helt sjukt.
Hemskt.
Helt sjukt. Men jag tror att du har helt rätt i det tipset du ger. Hon måste hon måste göra någon, hon måste liksom,
hon måste röra, ja, honom. Exakt, för att det man inte får glömma bort är att gå skilda vägar, att ta ett initiativ till att kanske avsluta en relation. Det som är jobbigt med det är när det är barn involverade och när man har hittat en ny person eller varit otrogen eller vad fan det är nu vara. Då finns det ju massa negativa, så att säga, parametrar man ska ta hänsyn till. Men hon kan ju egentligen bara säga så här, vet du, vi har ett problem och antingen löser vi det problemet eller så går vi skilda vägar. Då finns det ju, hon stänger inga dörrar, hon skapar bara... Hon lägger bara sak och ting. Hon lägger korten på bordet. Alltså hade hon kommit hem och sagt att jag har träffat en annan, då hade det varit en jävla ståhej och problem och huvudvärk med allting, va? Men hon har inte träffat någon annan. Hon vill ju någonstans få det här att fungera. Men då måste hon ju kommunicera det med honom. Och jag tror att hon måste skrämma upp honom rejält. Alltså.
Mm. Nej, jag tycker du är rätt. Mm. Du, nu kör vi på lite här. Mm. Hej, hur känner ni kring att era barn, framförallt Ringo och Rambo, kallar er för Bingo och Katrin istället för mamma och pappa? Mm. Hur kommer det sig och vad har ni för tankar om det? Positivt, negativt, tack för en grym podd, kram. Och då måste jag bara, vad kallar Rambo dig för?
Nej, men det är olika. Bingo, Bingo, alltså jag vet inte. Alltså de säger ju Bingo och pappa blandat.
Alltså det är så roligt för att du och jag verkar ju vara de enda som inte reflekterar över det här.
Ja.
Alla andra, alltså du vet, jag kan ju få så här från vänner och bekanta och bara så här, du vet så här, folk kan ju säga till Ringo när han säger så här, Katrin, mamma, det är din mamma. Och Ringo bara tittar och så här, helt förvånat. Och jag tittar helt förvånat. Och då säger jag ju alltid så här, men alltså, han får kalla mig för vad han vill. Ja. Det är så här... Det stör inte mig. Jag har aldrig reagerat på det. Jag tycker det är helt naturligt att vem fan har bestämt att man ska, det värsta är när man är på så här allmänna platser, typ så här badhus eller Humlegården. Mamma, vid mamma,
pool,
mamma,
ja.
Mamma.
Ja, man blir galen.
Man vet aldrig vem liksom vilken jävla vem när ja nej jag har nej. Ingenting emot jag tar inte illa vid mig.
Nej. Och jag tycker att det är... Nej, jag tar absolut inte illa vid. Men jag, däremot har jag reflekterat över att när vi var små så sa vi aldrig... Vi sa nog aldrig pappa till... Vi sa Björn. Alltså jag sa inte...
Jag har aldrig kallat min pappa för pappa heller som barn. Jag kallade alltid honom för hans namn.
Ja. Men jag vet inte... Alltså jag vet inte vad det är... Varför är det så... Men alltså det som jag tänker är en teori som jag haft, det är ju att våra barn ser att andra att de reflekterat över kanske andra säger Bingo till oss och så har de gjort eller säger så här Bingo så säger de Bingo också.
Men vadå, du menar att andra kallar sina vänner för mamma och pappa eller vadå? Nej, alla kallar.
Jag vet, men det kan ju vara också så här att människor som inte känner oss kommer fram på gatan och säger så här Bingo, så blir de lite så här, aha, man ska säga Bingo. Alltså tänk.
Nej, det tror jag inte. Däremot, jag tror att det endast har att göra med att vi aldrig har rättat dem. Alltså när Ringo har sagt när han var liten och han sa plötsligt så här Katrin, så har jag inte sagt det. Mamma. Jag är mamma. Det är mig ska du kalla för mamma. Alltså det är så här, jag lägger det här helt och hållet i vuxna människor som har liksom identitetsproblem, alltså som tar illa vid sig, som tycker så här, jag är din mamma, då ska du kalla mig. Jag tycker att det är helt befängt i hela den här grejen och kan absolut inte förstå.
Jag kan inte heller, alltså just till den specifika saken kan jag inte relatera till att det på något sätt skulle vara negativt. För att det som är så oerhört viktigt för mig jämt mot barnen och för dig också, det är ju att man känner den här värmen och kärleken, alltså när de kryper upp och sätter sig, du vet, Rambo kommer så här, du vet, han kan ropa Bingo, sen kommer han och kryper upp till mig och är så mysig så att man bara vill äta upp honom och jag känner liksom att han är min son, jag är hans pappa, alltså att känslan och hela inramningen mellan, eller är så stark i föräldraskapet så att man reflekterar inte ens över den detaljen.
Nej,
det är som att föräldraskap handlar ju inte om att barnen ska säga mamma eller pappa, utan det handlar ju om den här känslan och stämningen man har när man,
absolut,
när man, absolut, är fysisk och umgås och allt vad man gör med barnen. Så att jag har aldrig heller riktigt egentligen, nej, reflekterat
över. Med andra ord så är svaret på det att vi inte har reflekterat och inte bryr oss om det överhuvudtaget och tycker att det faller sig helt naturligt att de säger namnet eller mamma eller, mm, ja, sådär. Du, nu undrar jag om vi ska...
Får jag bara säga, däremot, ja, så svär ju Rambo väldigt mycket.
Ja, jag vet, men det är ju bara Rambo som gör.
Ja, och det är ju inte heller någon som säger... Jag säger inte heller till honom, för jag tycker typ... Jag bryr mig inte så mycket, men jag vet ju när jag växte upp att säga svordomar var ju någonting... Wow, det var ju så här... Det var ju liksom... Det var ju en stor grej, men jag... Jag vet inte, man kanske måste bli bättre på just på den punkten. Alltså det är lite samma sak där. Han säger mamma, pappa eller bingo eller svär. Eller vet, så här, man tycker inte sånt är så... Jag tycker inte sånt är så viktigt. Men man kanske borde bli bättre där. För det låter ju lite så här... Det låter helt sjukt.
Alltså, nej, men jag vet, det håller jag med om. Jag kan bara känna att det är så konstigt att säga till sitt barn om att göra någonting som man själv gör. Mm. Alltså både du och jag svär ju ganska mycket. Och... Det är inte så att vi någonsin typ använder riktigt så här... Alltså det är inga vidriga svordomar. Nej. Det är liksom fan och skit och jag har också,
men
tänkt
jag vet
på det
inte egentligen varför det... Är det en sån gammal, förlegad tradition att barn får inte svära? Man ska typ hämta tvål och köra in i munnen. För att, jag menar, när vi typ... Alltså typ som när om du spelar paddel och du missar en boll, då kan ju du ropa en svordom. Och sen när man spelar boll och Rambo missar, då ska man vara på honom som en så här, hör du? Alltså det blir ju också så här skevt. Eller?
Ja, nej, jag vet inte. Jag tänker att man... Alltså jag tänker kanske lite att både du och jag är ju... Vi är ju ganska ovanliga personer. Alltså om man ser till den liksom...
Gemene man,
ja, alltså vi skiljer oss ju ganska mycket på det mesta. Och därför tycker jag att det känns väldigt så här typiskt att både du och jag ska så här inte tycka att det är så farligt liksom att våra barn svär eller om de kallar oss för namn. Eller det är så här typiskt någonstans att så här, de flesta tycker att det är fel, vi tycker det är rätt. Och sen så, ja, men du vet att det är ju ofta så. Och jag tror att det kanske bara är så att vi är lite annorlunda. Och vi tycker inte om att följa strömmen och ställa oss i ledet och göra som alla andra på det mesta. Och då faller det här sig också naturligt att... Ja, men det är klart att vi inte ska tycka som alla andra här heller på något sätt. Förstår du?
Ja, nej, men det är nog så. Ja. Ska vi ta den här bonusfrågan nu då?
Hej på er. Jag skrev till er för någon vecka sedan att min sambo låg på intensiven. Han fick ett hjärtstopp och tyvärr blev hans hjärnskador så stora att han inte överlevde. Vi är under 30 år gamla... Och aldrig hade jag trott att jag skulle säga hej då till min livs stora kärlek på det här sättet. Som jag skrev har vi haft en fantastisk relation fylld av kärlek, respekt, empati. Men vi har även haft sjukt kul ihop och hittat på massor av saker. Min sambo somnade in 22 juni och nu den 1 juli tog jag ett gravtest som visade positivt gravid 3+. Jag blev helt stum och förtvivlad. Alltså jag får ont i kroppen för att jag ryser så mycket. Oh.
Ja, herregud.
Detta var min sambos största dröm, att vi skulle skapa en familj. Det skär i mig att veta att jag var gravid under tiden som han levde men aldrig fick veta något. Mitt livs kärlek har lämnat mig. Jag kan inte läsa vidare, jag börjar gråta.
Mm. Jag förstår.
Åh, fy. Mitt livs kärlek har lämnat mig. Och här har jag nyss fått reda på att jag är gravid. Jag vet inte vad jag ska känna eller tycka eller tänka. Allt är bara omtumlande. Vad hade ni gjort? I sorgen plus beskedet.
Ja, alltså jag tänker... Alltså, ja.
Den är så sjuk, den här frågan. Alltså den här situationen är så...
Men är den så sjuk egentligen? Alltså, jag tänker ju... Min spontana tanke är ju... Hade han fått veta... Eller ja, han hade ju väl såklart velat behålla barnet.
Vadå, du menar om han låg på liksom dödsbädden? Det är jag inte alls så säker på. Jag kan mycket väl tänka mig att, alltså, hade jag varit honom, ja, nu är det svårt eftersom en kille inte kan bli gravid, men jag kan ändå tänka mig att han, om de hade en sån fantastisk kärlek mellan sig som hon beskriver.
Ja, men
beskriver,
då är det ett kärleksbarn.
Jo, men tror inte du att han hade önskat henne att hon skulle få starta på ny kula? Att hon ska få ett lyckligt liv, liksom bilda en familj med en ny man och... Alltså,
ja, ett kärleksbarn är väl inte ett problem i en ny konstellation? Jag vet inte, hur man kan väl inte säga att man förstör...
Alltså, nej, man förstår inte.
Men alltså, om jag skulle träffa en ung kvinna, alltså, eller om jag skulle träffa henne och hon berättar den här historien och att hon valde behålla barnet för att hedra eller för att det var en sån viktig sak för dem. Jag skulle ju nog tycka att det vore anmärkningsvärt om hon inte hade valt det. Jag skulle ju tycka att det var helt fantastiskt, och jag skulle ju välkomna ett sånt barn in i en relation, och sen skaffar man ju kanske fler barn.
Du är lite udda där, tror jag. Men ja, alltså...
Nej, men alltså, hon kan ju inte göra abort. Usch, jag får ju ångest över att...
Då ska hon nu gå igenom en hel graviditet ensam och ligga varenda kväll själv i sängen och gråta och hålla om sin mage och jo.
Nej, men varför ska hon göra det?
Jo.
Nej, men hon,
varför? Det är det hon kommer göra.
Nej, men samtidigt så är det ju så att om jag, alltså, vi pratade om det med barnen nu när vi hade våran minnesstund för min pappa. Mm. Och jag pratade med Rambo och Ringo. Och vi pratade om att man kan ju någonstans välja att sörja eller glädjas åt minnen. Och man måste ju också tänka på att personen som inte finns kvar längre vill ju inte nödvändigtvis... Han vill ju inte att hon ska ligga och gråta tillsammans. Han vill ju att hon ska tänka på det de hade tillbaka. Och att han finns någonstans där han kan glädjas åt att han lever vidare i det här barnet. Det kan ju vara någonting positivt att veta att
det är
man...
omöjligt.
Varför?
Det är omöjligt. Nej, men det går inte. Aha. Det går inte. Alltså, det kommer inte på sikt definitivt. Absolut, när det här barnet är, jag vet inte, 10 år gammalt och hon liksom kanske har träffat en ny man och har flera barn, ja, då kommer hon liksom...
Men vänta, så du tycker att hon ska göra abort?
Åh, gud, jag vet inte. Alltså, jag vet inte, jag kan inte svara på den här frågan.
Tycker inte det. Jag tycker att om den här graviteten är, alltså, om hon, nej, men alltså, om det inte, det är väl självklart att hon ska behålla barnet. Det är väl det finaste hon kan göra i en sån här situation. Mm.
Det är absolut det finaste hon kan göra, och liksom, känner hon sig stark nog att klara av det? Har hon ett bra liksom skyddsnät i form av liksom föräldrar och vänner och, alltså, ja, alltså, det kanske till och med räcker om man har en, liksom, hon kanske har en väldigt, väldigt bra killkompis till exempel som kan ta den här platsen lite grann, men ja, alltså, jag kan inte bestämma mig för vad som skulle vara mest smärtsamt för mig. Att ligga 9 månader ensam och bara liksom sörja min pojkvän.
Jo, men,
ligga
men,
med
men,
hans
men,
barn
men nu
i
tänker
min kropp.
Du fel, Katrin, för att du vet ju också att barnen du har är dina största glädjeämnen i livet. Så istället för att prata till henne, om hon nu lyssnar, och prata om hur jobbigt det är att ligga där 9 månader, så ska ju du prata om hur fantastiskt allting blir, även om det må hända är jobbigt under en period. Tänk dig att se glädjen och få... Han finns ju alltid med.
Alltså jag tycker så här, om hon bestämmer sig för att behålla barnet, så är hon alltså så otroligt stark och modig och fantastisk. Jag tycker inte att varken hon eller någon annan har rätt att döma henne ifall hon väljer att göra abort.
Nej, jag tycker självfallet inte.
Jag tycker det, för att det är jävlar vad det är. Och jag bara tänker så här, om det nu är så att hon skulle reagera som jag skulle reagera, det vill säga ligga, alltså gå i sorg under hela den här graviditeten. Vad är det då för barn som utvecklas? Du vet, de säger ju att det är så viktigt att när man är gravid så ska man ju liksom känna så mycket liksom lyckorus och glädje och vara lugn och absolut inte stressad och så, för att det är ju trots allt en människa som skapas i kroppen. Man kan inte gå runt och vara liksom ledsen och deprimerad.
Men du får hålla isär begreppen, för ledsen och deprimerad är ju inte nödvändigtvis samma sak. Att sörja och vara ledsen och känna saknad kan ju vara vackert. Alltså att vara deprimerad... Alltså
det låter som tortyr för mig. Det låter som tortyr. Ja. Alltså så fruktansvärt jävla makabert. Jag tror inte att jag hade... Jag vet inte. Jag skulle väl kanske då... Så här, jag skulle flytta ihop med en kompis för att liksom få närhet, eller flytta in hos min mamma eller min syster. Jag vet inte. Jag hade inte klarat av att göra det där helt ensam. Nej.
På den punkten säger jag inte emot. Och jag tror precis som du att det är oerhört viktigt att hon känner att hon får stöd i den här graviditeten. Men vi kan ju båda två med erfarenhet av våra barn säga att man ångrar ju inte ett endaste barn. Och den glädje och den lycka som barn är, och den, alltså den känslan att få bära barnet och vetskapen om att hur fantastiskt det kommer bli, är ju helt enastående. Så att på den punkten finns det ju inga som helst, så att säga, betänklighet. Och det du pratar om, jag är inte...
Ja, men hon kan ju få allt det. Hon är ju jätteung. Hon kan ju fortfarande få flera barn.
Ja, men Katrin,
och ha en pappa
tänk dig att gå hela tiden och tänka på... Alltså, tänk dig att... jag vet inte. Alltså, du får ju tänka också att först förlora sin stora kärlek och sen indirekt då ta bort barnet. Det är ju också en helt... Alltså det är ju också ett jobbigt beslut.
Ja, hon kanske aldrig kommer komma över den sorgen heller. Alltså, nej, om men
det är ju också en sorg. Det är ju en förlust också. Tänk dig att gå och tänka liksom... Jag menar... Jag vet inte. Jag tänker typ att det finns någonting väldigt vackert och nästan poetiskt i att hon är gravid. Som att han alltid kommer finnas där på ett eller annat sätt. Och att det är någonting väldigt fint. Att det är en gåva.
Ja.
En gåva värd att kämpa för, tänker jag.
Det här är ju precis vad som händer i den här serien som jag såg när vi var uppe i Jämtland, som heter DNA på SVT Play. Då händer ju liksom det här.
Mm.
Åh, jävlar vad jag lipar. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag tycker liksom att det här är absolut ingenting som varken du eller jag kan liksom hjälpa. Det här är ett beslut som hon måste... känna och
hon fatta. Måste känna att hon har ett stöd. Men jag menar, du har ju Vi vet ju personer som har gått igenom en graviditet själv och som har haft ett starkt stöd. Alltså, jag menar, det är ju inte, du vet, tänk dig alla kvinnor som är gravida och har helt jävla oförstående karsloka som inte fattar någonting och är noll stöd.
Absolut.
Alltså, jag menar, det finns ju det också. Att bara för att du har en pojkvän som finns där så kan han ju vara en helt usel person under själva graviteten. Alltså,
absolut.
Det är inte en garant för, alltså, nu verkar ju deras relation var väldigt unik, men jag menar, det kryllar väl av tjejer som får trampa igenom den där graviteten själv, för att snubben är på jobb och han fattar inte vad då liksom, alltså, du vet, som känner noll empati och känsla. Så att jag menar, det kan ju vara så att en nära vän eller ett syskon eller någon annan familjemedlem kan ju vara ett fantastiskt stöd genom den här graviteten. Så att jag menar, den lösningen finns ju alltid. Jag tycker att det är så poetiskt och vackert. Och jag tänker att det är meningen att de ska behålla barnet. Med de orden.
Med de orden.
Så hälsar vi alla välkomna tillbaka till relationspodden.
Bra. Jag blev helt nedstämd nu. Jag ska till Skansen imorgon. Jag måste bara avsluta det här med någonting annat. För att jag får sån jävla panik av såna här... såna här historier och situationer.
Jo, men
och...
nu är du extra känslig också.
Ja, kanske att jag är extra. Men nej, jag tror inte det i och för sig. Jag tycker att det är... Ja, för fan vad jag önskar att jag kunde göra eller säga någonting som kunde få henne och bara... jag ska till Skansen imorgon, skulle jag säga.
Jo, lämna napparna.
Nej, det vet jag inte. Det har vi inte ens tänkt på. Nej, jag bara känner för att... Jag känner för att göra någonting med killarna.
Men vadå?
Och...
Så du ska gå till Skansen utan att Rambo... Eller utan att Falke ska sluta med napp? Han ska lämna napparna till katterna väl?
Men jag vet inte om jag är redo för det.
Va?
Nej, men han älskar sina nappar. Han älskar sina nappar.
Ja, men vadå? Alltså... Han kan väl testa? Det är väl som... Det får vi bara göra ett försök. Vadå redo?
Jag är så...
Han får väl bara känna att liksom, du får väl ha en reservnapp liggande och så är man samla ihop de där napparna och så får han väl bara känna om han är redo att prata om att Ringo, Rambo och alla, du vet, du får väl peppa honom.
Ja, okej. Okay. Ja, jag får se. Jag vet inte om jag får göra en sån här sak utan Alex heller. Jag har ingen kontakt med Alex just nu.
Nej, det är sant.
I värsta jobbveckan.
Aha.
Men, skitsamma. Ja, då ska jag tänka på det också. Nej, men jag tar med Ringo och hans två killkompisar till Skansen.
Jaha.
Ja, men vad fan, de spelar fotboll från morgon till kväll. Jag bara känner så här, kan vi bara gå och göra någonting annat i några timmar? Sen kommer de säkert tycka att det är så här halvkul att stå och kolla på de här djuren.
Ja.
Men jag bara, vet inte, får käka lite våfflor och ha lite mysigt. Och sen åker vi tillbaka och så får hon fortsätta med sin fotbollsgrej.
Alltså det är ju så hemskt nu, för nu ska ju typ... Skansen ska ju konkurrera med så här YouTube, Fortnite, Roblox... Du vet, allt så här. Så det är ju bara så här. Du vet, de sitter och kollar på TikTok på massa så här djur som bara gör volter liksom. Alltså, vad heter det?
Alltså, nu ska du gå till Skansen och kolla på en jävla ko som
bara står och glor. Du vet, Rambo, han bara ropar, han bara... Pappa, kolla på den här, kolla. Det är en get som gör partor. Jag bara, kolla, var det någon get som blev lite skrämd och sprang upp på en vägg? Han bara, den är jätteduktig på partor. Eller heter parkour, vad säger man? Du vet när de gör så här.
Parkour.
Alltså, häftigt att geten kan, va? Den kan parkour, den bara gör det. Så bara, kollar vi på det där. Och det var en get som blev så här skrämd. Så den bara sprang upp och gjorde en volt på en vägg liksom. Det tyckte Rambo var så här dynghäftigt liksom. Det är sjukt, jag bara...
Du, med de orden, fortsätt skriva era frågor till bincat@relationspodden.com.
Ja.
Så hörs vi nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory, och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.